Hej, det här är Karlavagnspodden, idag med mig Hanna Silman. Och nu ska vi ut. Och det är ni lyssnare som bestämmer vart vi ska när vi pratar om friluftsliv. Kanske ska vi ut och tälta, vandra i bergen. Ja, det är era historier som styr, som vanligt. Varmt välkommen. För där finns Ellen Nikiskova. Hej, god kväll.
Hallå där.
Hur är läget med dig?
Ja, men det är bara bra. Hur är det själv?
Ja, men det är bara bra. Det är måndag, en ny vecka, men det känns bra tycker jag.
Ja, men härligt.
Lite tänker jag så här, november, det är en kämpig tid för alla oss friluftslivsälskare. För det är lite geggigt, det är ingen snö än, det är ännu plusgrader i alla fall på Gotland. Vad skulle du säga, hur är november i naturen? Vad tycker du?
Ja, men det beror lite på var i landet man är. Om man säger norra Dalarna så är det ju ganska få plusgrader på många ställen. Så det är ju ganska fast lera om man säger så. Ibland kan det till och med vara snö. Men det är fortfarande väldigt fina färger och ibland lite vitt på bergstopparna faktiskt.
Åh, jag blir avundsjuk.
Eller hur?
Du, vad skulle du säga? Vad är friluftsliv för dig?
Ja, alltså friluftsliv är ju ett väldigt brett begrepp. Jag tror att för många i Sverige så kan det betyda, ja, kanske en promenad i skogen. Eller en liten vandring eller att grilla korv i ett vindskydd. Men för mig personligen så sträcker sig friluftslivet kanske lite bredare än så, eftersom att jag bor ju faktiskt off-grid. Jag bor ju i en timmerstuga i Dalarna utan el och vatten. Nedanför ett fjäll. Så att för mig handlar ju livet om friluftslivet ganska mycket varje dag kan man säga.
Och hur kom det sig att du gjorde ditt friluftsliv till din vardag?
Ja, det var väl både strävan efter det enkla och det naturnära, men också av ekonomiska anledningar. Jag tycker att man lägger lite för mycket pengar på en hyra idag. Väldigt stor del av människors lön går ju faktiskt till att betala av en bostad. Och frågan är inte naturen en bra nog bostad som nästan är helt gratis? Man kan lägga pengar på något annat. Det är en del av det i alla fall. Men sen, ja, bli lite mer riktig människa. Leva med och i naturen i större utsträckning. Bli lite mer på riktigt. Vi har ju tyvärr blivit lite fake, vi. De västerländska välbärgade samhällena, vi har lite så här kommit för långt ifrån skogen och naturen tycker jag.
Ja, du tänker att vi är lite bekväma.
Ja, precis. En varm dusch är ingen nödvändighet i mitt liv. En kall bäck duger.
Oh, du är tuff du. Jag gillar att vara ute, men jag föredrar en varm dusch, gärna med varm bastu efteråt om man har varit ute en kylig november, december dag.
Men det kan ju vara väldigt enkelt, för att ute hos mig så har jag ett bastutält som man kan sätta upp på bara några minuter med en vedeldad kamin. Då kan man faktiskt få duscha varmt i det tältet efter att man har doppat sig i bäcken.
Oh, smart. Men hur tänker du kring maten då?
Ja, jag jobbar ju ganska mycket med kurser och event och försöker lära folk att hitta och sourca vildmat i naturen. Så jag har ju kurser som handlar om plocka svamp, ätliga svampar och ätliga vilda växter i naturen, men även småvildsjakt då. Så att mycket av det jag äter kommer ju från naturen. Men sen jobbar jag ju mycket med, jag försöker handla mycket mat från lokala gårdar och små producenter runt om i landet. Men, både i jobbet och privat.
Du och jag, vi kanske har naturintresset gemensamt. Sen jag bor ju i ett vanligt hus, eller ett äldre hus. Jag bor inte off-grid som du. Men när det gäller svamp så jobbar vi lite olika, för jag är självutnämnd ordförande för föreningen Vi som aldrig hittar svamp. Hur kan du ha blivit så bra på att hitta svamp?
Ja, det började med att jag var född i Sovjetunionen faktiskt. Och där så finns det ju, svampkulturen är ju mycket mer etablerad i de slaviska länderna jämfört med västvärlden, om man säger. Så att svampen kom väl i DNA med blodet kan man säga. Men sen så har jag pluggat svamp på universitetet också, så det är därifrån den djupaste kunskapen kommer.
Men tycker du någonsin att det är svårt att hitta svamp längre då? säger jag med lite avundsjuka, fast jag är stolt över att, att ändå gilla att vara ute i skogen. Det spelar ingen roll om jag hittar svamp eller inte.
Ja, men det kan ju vara, jag tror den främsta utmaningen med att hitta svamp är ju faktiskt under, alltså egentligen börjar ju svampsäsongen ganska tidigt på somrarna vanligtvis. Men eftersom det har blivit så otroligt torrt och varmt under somrarna så har det ju varit en väldig utmaning att hitta svamp under de första säsongsmånaderna som egentligen är då juli och augusti, såvida inte man bor på västkusten, för där regnar det ju typ alltid. Så utmaningen är just då när du ska hitta som flest arter i augusti, så är det som torrast och då hittar du ingenting, så då får man vänta till slutet av september och då kan man missa vissa arter faktiskt som är tidiga sommararter. Så ja, klimatförändringarna spelar ju lite in där och gör det hela lite mer komplicerat.
Ja, jag förstår det. Vi hade säkert kunnat prata hur länge som helst. Jag hade velat höra ännu mer om off-grid-livet och vad är det svåraste. Men snart ska vi få nyheter och få lite musik innan dess. Om vi skulle avsluta med ett tips till någon som vill bli lite mindre bekväm. Börja lite med friluftsliv. Kanske inte flytta till skogen helt och hållet. Men vad skulle det vara ditt nybörjartips för någon som är intresserad av friluftsliv?
Ja, men då skulle jag nog säga att man hittar sitt närmsta vindskydd och så vandrar man ut med en sovsäck och ett litet liggunderlag och ett matsäck. Och så sover man i vindskyddet en natt. Väderskyddat, mysigt, enkelt men ändå spännande. Det är nog första tipset.
Tack för den. Vi får se om någon nappar på det. Tack för att du var med, Eli.
Ja, tack så mycket.
Och ha en fortsatt fin kväll. Hej då.
Jajamän, detsamma.
Det här är Karlavagnen i P4.
Och ikväll pratar vi om friluftsliv. Och det kan ju vara allt möjligt. Det behöver inte handla om scouterna, men det kan också handla om fina barndomsminnen från scouterna. Men det kan också vara helt oorganiserat hur du går ut för att ta en promenad. Ring in 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier och där är ju snacket redan igång och dialogredaktör Mika Tahvanainen, jag har sett att folk skickar också in fina bilder.
Ja, det gör de verkligen. Nu ska vi se, jag hade en här som bland annat hade skickat en bild. Nathalie har skickat en bild. Hon skriver, är mycket i naturen, både i Sverige och Norge. Årligen vandrat långa som korta solovandringar, tältat en del. Maten blir aldrig lyxig, har aldrig ro, tid och ro att avnjuta mat ute i det fria. Numera sover jag aldrig i tält på grund av vissa skäl, utan det blir fricamping i bil och dagsvandringar i så fall. Har fått uppleva mycket från bestiga berg, skärmflygningar och från hästryggen. Ibland följer även boven och katten med och hon har skickat en bild från Fulufjället. Det ligger också i Dalarna faktiskt, tror jag. Om jag inte minns fel.
Ja, och jag ser här på bilden som hon har skickat, då är det ju så här, alla skyltar mot olika led. Och där ser man att de har väldigt många led. Mm. Vackra, vackra, vackra led, säkert. Åh, jag blir lite avundsjuk. Jag skulle vilja upptäcka.
Men du är ju, jag råkar ju veta att du är ju liksom lite grann som en, du gör ju en del friluftsgrejer. En gång per år så åker du och tältar, bara du och hunden och
ja,
myser.
Precis.
Så att du har ju, det här ämnet sitter ju som handen i handsken på dig.
Ja, men jag är ju alltid på Gotland, så jag skulle vilja upptäcka lite, alltså om man säger... Ja, Stockholm och uppåt och hela norra delarna av landet.
Jag tänkte på det. Du nämnde väl något om en björnhistoria. Det finns väl inga björnar på Gotland? Att du
Nej.
Är rädd för björnar?
Och det är det. Det är en av många anledningar varför jag älskar Gotland. För jag behöver inte vara rädd för något djur när jag är ute i skogen. Jag är lite sjuk och jag är ändå uppvuxen jag är född i södra delen av Finland i områden där det finns björnar. Men där var jag ju aldrig rädd för dem, för jag såg aldrig dem.
Jag är från Ilomantsi, vi har björnfestivalen där varje sommar.
Men du Mika, hur ofta tältar du?
Jag är friluftslivets John Travolta. Nej, jag är nästan aldrig i skogen. Eller så, jag är fruktansvärt dålig på just det. Jag tänkte om jag kunde få berätta. Vill du höra en snabb historia om när jag skulle spela på en bushcraftfestival? Eller vill du höra närkontakt med en älg?
Oh, svårt val. Nej, det var inte ett svårt val. Jag vill höra om närkontakten med älg.
Okej, okay, då var det. Jag tar den snabbt. Det var så att jag var 15 år och så hade jag varit och fiskat. Det hade jag faktiskt gjort. Och så kom jag körandes längs en riktigt mörk, så här, tät skogsväg. Och plötsligt så ser jag att det hoppar upp en stor, gigantisk älg. Alltså en jätteälg. Så största älg jag någonsin har sett. Och springer precis bredvid mig. Vid mopeden där. Och jag tänker ju att jag ska köra ifrån den här älgen. Och inse till min fasa att mopeder går ju bara i 30 km i timmen. Och älgar springer betydligt mycket snabbare än så. Och det kändes som en evighet. Och den vek inte av. Den bara sprang där bredvid mig. Men jag vet inte hur länge det var. Men ja, då kan jag säga var jag väldigt rädd i alla fall.
Men häftigt minne. Jag älskar också hur du började din historia med att du sa jag hade varit och fiskat. Jag hade faktiskt gjort det, som om jag inte skulle tro det om dig.
Men jag ska ta i alla fall en till kommentar här. För att det är roligt att ni skriver in. Fortsätt gärna göra det. Och det finns massor och det bilder att titta på och allt möjligt. Men vi kan till exempel ta Elina Mörne som skriver bor mitt i naturen. Så mitt bästa minne är havet, sjöar med mera. Älskar att sitta och titta på vågor mot stranden som brusar mot klippor. Ljudet av vatten som kluckar mot en båt. Underbart och rogivande. Och en härlig skogstur är inte illa det heller.
Så, att, så fint.
Ja, nog finns det massor med friluftsberättelser att dela med sig av. Både när man ringer och på sociala medier. Och sen ska vi säga att du har gjort en lustig film där också på, som man kan titta på.
Ja, det är en het fråga som diskuteras på Instagram. Karla Vagnen heter vi ju där, man kan kika in. Jag vill väcka en debatt kring en het fråga när det kommer till friluftsliv. Vi får kanske prata mer om det sen. Du, Mika, du fortsätter med snacket på sociala medier och det går också bra att mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ringa 020-22-10-30 är numret. Och nu har vi med oss Marita Renberg från Haninge i Stockholm. Hej!
Hej!
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Hur mår du?
Men jag mår bra. Jag sa just
ja, vad skönt.
Här lite tidigare att ibland kan måndagar vara lite tunga, men nej, det tycker jag inte. Gott i ett.
Det går bra.
Men... Ja. Ja, precis. Vad skönt att du också känner så. Vi pratar ju om friluftsliv idag.
Ja,
är du
är
någon som är
ute?
Jag tänkte ställa frågan. Är du ute var och varannan dag i naturen?
Ja, jag är ute och promenerar varenda dag. Jag måste göra det som pensionär. Men det som jag upplever som mest... Min allra bästa vän, hon är tyvärr avliden nu. Men när vi hade barnen små, hon hade ju 5 barn och jag hade 2. Och då fick vi för oss att vi skulle göra en massa tokiga saker. Och då, friluftslivet var ju att vi tänkte att vi skulle övernatta i skogen under bar himmel en natt. Mm. Så vi drog iväg med matsäckar och sängkläder och allt möjligt.
Alltså,
ut i
förlåt.
Skogen. Med,
ja, 2 vuxna och 7 barn.
Ja, precis.
Det är mycket
och sen
packning.
Så kom vi till en jättefin glänta i skogen. Tänkte, här kan vi vara. Och så säger barnen då att nu vi bygger en koja så kan vi sova i där. Men det gick ju inget bra.
Jaha.
Nej, det gick inte bra. Utan vi fick sova, vi gjorde upp en eld och fick sova vid den elden. Och sen så nästa dag, ja vi åt ju mat där, grillad korv, allt möjligt. Och sen så skulle vi åka hem då på söndagen. Och då hade ju 2 av ungarna fått så jäkla mycket myggbett. Så att när de kom till skolan på måndagen, då skickade läraren hem då, för de trodde de hade vattkopper.
Nej.
Men det var en upplevelse. Men alltså, vi hade så mycket kul ihop. Utan vi hittade på massa tokiga saker hela tiden med ungarna. Och de var ju med på det här. De tyckte att det var jättekul. Det var svampplockning och det var allt möjligt. Och man gick vilse i svampskogen och ja.
Men efter den där upplevelsen med massa mygg var barnen så här att yes, det här vill vi göra igen nästa helg.
Ja, Men de sa ju det, nej men det här är väl ingen fara, sa de, det här kan vi göra en gång till. Nej tack, tänkte jag, inte en gång till.
Nej okej, okay. Det var du som kände så.
Både jag och Bodil kände så, att det var lite för mycket. Och sen, vi trasslade oss hem där så småningom och sen in i duschen och sen sov vi väl och ungarna kom för sent till skolan nästa dag. Men det var en upplevelse, men de har ju upplevt väldigt mycket tokigheter, både mina och hennes barn. Och jag tror att det har gett dem jättemycket i livet.
Mm. Ja, jo, för vad tror du? Är det liksom att man blir bättre på att lösa problem, bättre på att hålla sig lugn, eller vad tror du är det så bra?
Nej, men jag tror att det är viktigt för en människa att hitta på saker som inte är så vanliga. Nu, då fanns ju inte data och sånt där när barnen var små. Så att då fick man hitta på andra saker. Man bytte och lekte med dem och cykla och lekte och hade sig. Och sen hittade vi på saker nästan varenda helg. Mm. Med sånt här som skogen och svampplockning och husvagnsliv och allt möjligt. Och de tyckte att det var jättekul.
Ja, vad mysigt. Och även om det kanske inte alltid gick som ni hade planerat och tänkt, så löste det sig alltid, va?
Eller? Men du vet, när vi var ute, vi bodde ju flera veckor varje sommar. Hon flyttade ut i husvagn med alla sina barn varje sommar. Och sen så följde jag med mina barn. Och sen bodde vi där ute, och det var ju primitivt. Mm. Men det gick ju hur bra som helst. Inga problem. Det var ute dass och allt. Och säger mina flickor, ska vi gå på det där dasset? Ja, ni har ingen val, säger jag. Det går att gå på det.
Ja.
Nej men okej då, så det gör vi. Ja. Så de gjorde ju det. Så att, nej men det minnen som jag har efter henne nu när hon inte finns på jorden längre. Så att, det var fantastiska minnen. Otroligt. Och barnen säger ju det än idag. De är ju vuxna och jag är barnbarn och så. Men de säger ju att tiderna med det här, det var fantastiska.
Åh, vad härligt att få höra det. Alltså, jag måste faktiskt berätta. Vet du vad ett av mina barn sa till mig häromdagen när vi bråkade om en skärm?
Ja.
Hon var lite arg för att jag inte lät henne att spela vid skärmen. Och då sa hon, gud mamma, alla mina barndomsminnen kommer handla om att vi är ute i skogen eller ute och grillar korv eller något. Och alla kompisar har minnen från alla spel de spelat. Du är så orättvis.
Nej, men det är ju så.
Men alltså,
det är fantastiskt när man minns de här minnena. Jag drömmer om det på nätterna. Jag drömmer väldigt mycket. Och drömmer om det här på nätterna när vi hittade på saker. Bara så där. Nu drar vi ut i skogen. Eller nu gör vi det. Och det var inga kostsamma saker. Det kostade ju ingenting. Det kostade ju bara maten som man ändå måste ha.
Ja.
Och det var härligt.
Jag blev alldeles varm i hjärtat när jag tänkte på hur mycket det har gett både dig och dina barn och vilka minnen du har med den här vännen. Ja, om hon hör det här någonstans där ovanför molnen, så ler hon säkert nu och tänker också tillbaka.
Ja, hon är säkert jättenöjd. Men det bästa med henne var att ingenting var omöjligt, allt var möjligt. Men jag sa ju till henne då, men ska vi verkligen åka ut till skolan? Det är klart vi ska, sa hon. Ja, vi åker väl ut då. Och så gjorde vi det.
Kul med en sån
vän. Och det var ju upplevelse. Det är som mina flickor som är vuxna med barn och allting. De pratar om det än idag. Tänk när vi var ute i skogen. Och vi blev myggbitna. Och vi byggde ingen koja. Men det var fantastiskt. Det är minne för livet. Absolut.
Tack för att du var med, Marita, och berättade om de minnen.
Ja, tack så mycket.
Ha en fortsatt fin kväll.
Ja, detsamma. Hej då.
Nu är vi i Hässleholm, tror jag. Matti Parviainen, hyvää ilta.
Hyvää ilta. Joku puhuu suomen kielellä.
Ja, det är ju måndagar här i Karlavagnen. Då kan man prata både finska och svenska. Vad är på målen?
Ja. Nyt mä olen ihan yllättynyt. Anteeksi.
Nej, du får prata precis det språket du själv tycker
ja, ja,
du vill.
Nej, då föredrar jag svenska i så fall.
Ja, det är helt okej. Okay. Så ska det ju vara. Men, det är det som är tanken. Man får prata det språket.
Nu har jag blivit förvirrad. Härligt. Jag har alltid hört av, nu kommenterar jag lite. Jag har alltid hört finska program de sista 5 åren och där har man alltid talat om lyssna på Karlavagnen och ja, nu har jag sista tiden börjat lyssna på Karlavagnen och men det här kom som en överraskning ändå att du talar finska. Jag har hört en gång.
Men kul att vi kan överraska efter alla dessa år. Men du, vi pratar om friluftsliv ikväll. Vad har du för tankar kring det?
Jag kan säga så här att mitt friidrottsliv den börjar redan på 40-talet. Efter kriget hade vi någonting, för jag kom upp från Finland som man säger. Och då, efter kriget så 46-7 eller någonting sånt kom det en sån här som man kallade söndagsskola. Och där var på det kvinnliga och manliga ledare som samlade oss i valpa som man kallar ja, i lite alla ålder. De var förebyggade för sån här samhällsledande kunskap och lite kristendom och allt möjligt. Samlade oss unga och vi anslutade, vi var nog ett 50-60-tal. Och först var det lite kristendom och som man säger så blir det lite mer idrott och det blir lite bollspel på inomhus och så ja. lite mer och mer undan för undan om man säger så. Och det satte sina spår på många vis och det är som man säger sen vi ungarna, då hade vi lärt oss känna varandra. Då hade vi på sommarna när vi inte gick i skolan, då vi lediga. Ja, då höll vi på med idrott. Vi kastade sten och...
Ja, ute då hela dagarna eller?
Ja, det var så idrotten den började. Vi kastade sten och spjut och allt möjligt som man så hoppade och hoppade hit och dit. Ja. Och sen så kom jag till Sverige på 60-talet och hyresvärden, han sa till mig en dag, du kan väl följa med, vi har orienteringsloopen som var här på byn på den tiden, väl den största samlaren, kanske efter fotbollen. Vi har idrott, för då hade de byggt ny skola här och där var en idrottshall. Jag följer med dig.
Började du med orientering då? Så då fick du väl uppleva skogen?
Nej, det var orienterarna som höll med gymnastik inomhus. Tränar som man säger gym på nu för tiden kallar man gym. Så jag säger jag följer med dig.
Men du...
Och då kom det där idrotten, om man säger så, det var inomhusidrott. Och så kom det och han var en tränare, han var vältränad, han hade sprungit orientering och han hade kroppsligt tränat som tränare. Och så,
och vad jag hette tänkte, det? Matti, vi hade ju säkert kunnat prata om, det hörs verkligen att du brinner för idrott i alla dess former. Om man tänker idag, nu när du har bott här i Sverige, om man skulle tänka idag, är du någonting ute och rör på dig varje dag eller hur ser rörelsemönstret ut?
Det kan man säga, för det har ju följt med mig hela mitt liv. Nu är jag, som man säger, plus 30 kort och väl om man är 30. Nu säger jag... Nej, jag är plus 80 kort och väl om man säger så.
Ja.
Ja, och det är... Efter frukost så ska jag ut. Nu är det stavpromenad som har hjälpt för mig för... Ja, finnarna, de hade uppfunnit en stavpromenad på 90-talet, det vet jag. För det har jag höllt på mer eller mindre hela mitt andra halva av livet.
Gå ute med sådana stavar, som skidstavar, så att hela kroppen jobbar och armarna är aktiva och sådär.
Stavarna är med varenda dag. För när jag flyttade från huset till lägenheten så fick jag en sån... möbelskada i skinkan och ischiasnerven, den blir skadad och det tog 2,5 år innan den hade läkt sig, så jag har lite besvär med ryggen om man säger så, och vänster benen, den går lite hur som helst mellanåt, så jag är klar varenda dag när jag får komma ut med stavarna och gå min promenad 45 50, 60, 70 minuter bästa fall.
Vad fint, Matti, att få höra att rörelsen som funnits där hela ditt liv fortfarande är med dig och varje dag kommer du ut och får uppleva den friska luften. Nu får vi nog avrunda för att vi ska hinna med flera samtal. Så tack för att du var med, Matti, och fortsätt ta hand om dig.
Ja, gör så gott jag kan.
Bra tack jobbat. Ha det bra.
Det här är Karlavagnen i P4.
Och vi pratar om friluftsliv och vara utomhus och vara i naturen. Och det temat tar oss nu till Hyssna i Västra Götaland. God kväll, Tore Hjert.
Ja, god kväll, ja.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Vad skönt. Vad gör du en sån här måndagkväll i november?
Ja, jag tar det ganska så lugnt faktiskt.
Ja, det låter klokt.
Ja, jag har ingen prestationsångest, utan jag tar det som det kommer nu. Så att det,
Underbart. Det är nästan en text att ha på en t-shirt. Jag har ingen prestationsångest. Jag tar det som det kommer.
Ja, ungefär faktiskt. Ja, så är det. Ja.
Du, när vi pratar om friluftsliv, vad tänker du på då?
Ja, du vet att det har varit så i mitt liv att jag har alltid varit väldigt mycket i naturen och fiskat och plockat svamp. Allt. Men nu är det alltså runt 50 år sedan. Min kusin och jag, vi har alltid hängt ihop och vi tänkte att nej, vi ska göra någonting lite värre. Så vi åkte upp till södra Lappland. Jag tror vi ställde bilen i Klimpfjäll, så gick vi rakt ut i fjällvärlden där. Och vi hade med oss lite fiskeutrustningar och allt, och tält och allt som behövdes för friluftsliv. Och så gick vi oftast på rösade leder och så vidare. Men vi gick även med kompass. Men det gick rakt ut i alla fall.
Häftigt!
Och det var ett äventyr för att, och sen, nu är detta, vi var ute så gamla, jag var 22, 23 år. Vi var fullständigt orädda på något vis, att vi hade ingen, alltså vi bara gjorde att nej, nu ska vi göra en liten utflykt så att säga. Och det var inte så liten heller.
Nej, alltså hur många dagar var ni ute?
Vi var ute 7 dagar. Vi gick 11 mil på 7 dagar.
Oj.
Men det var inga konstigheter på den tiden, alltså då var man ju ung och stark, så att det, nej. Där fiskade vi lite grann och övernattade där vi behövde övernatta, och det fanns ingenting som tog emot, utan det var en väldig upplevelse.
Ja. Och ni hade ju varann, och då kanske man också är lite mer orädd när man är
precis. Du vet, ensam, nej, det fungerar inte på det sättet. Mm. Men i alla fall så, vi såg inte, det var inte många människor vi såg alltså, men däremot så gick vi på, det var helt plötsligt så gick vi över en liten å, så låg där en, ja, det var 20-tal renar. Man låg där och vila i all goda ro, men vi tänkte, nej, då får vi vara lite försiktiga. Men de var inte, så att säga, rädda. De var ju väldigt alerta, men de var inte rädda. Så vi gick en bit ifrån dem och nej, det hände ingenting.
Ja.
Så de låg kvar. Nej, det var fint att se.
Ja, det låter som ett fint möte med naturen. Men ni fiskade alltså.
Ja,
blev ni mätta eller gick ni hungriga de här dagarna?
Nej, det hade vi tagit höjd på. Att vi tänkte så att vi måste ha med oss proviant. Vi hade med oss frystorkad mat.
Uh-huh.
Och det är väldigt praktiskt när man är ute och går, för att det väger inte mycket. Och det, när man loggar till det så är det lättlagat och så mättar det. Men vi fick lite fisk också.
Ja.
Så att det var ju öring, det var inga större storlekar, men ändå så hade vi med oss pulvermos, vanligt potatismos. Och så stekte vi lite fisk och det var helt perfekt.
Ja, jag kan bara tänka mig hur gott det smakte efter en heldagsvandring.
Ja. Och så hade vi med oss, så vi kunde koka kaffe, det var väldigt viktigt också.
Ja, mm. Oj. Det förstår jag. Det är prioriterat, även om man annars kanske räknar gram när man packar väska, men kaffe måste med.
Ja.
Jag tänker också att ni var ute så många dagar, bara ni två. Hade ni mycket att prata om, eller blev det så att ni gick tysta i varandras sällskap?
Nej, vi hade ju så att vi kommenterade, vi tittade på kartan ibland och så kommenterade vi lite grann det vi såg. Och nej, det är... Och det, vi har alltid hängt ihop på något vis, att det, så är det. Mm. Så att det, nej, det var ganska så lättsamt att gå. Men du säger, man väger packningen. Vi hade egentligen för mycket packning. Det var, vägde ganska för mycket. Men man var ju, som jag sa på den tiden, man var ju stark, och så att det gick bra.
Ja, vad skönt. Okej, okay, måste ändå fråga. Hade ni någon helt onödig prul med er? Någon sån där att ni, som ni efter vandringen bara insåg, hur tänkte vi? Varför tog jag med den här tjocka boken eller något annat?
Nej, vi hade inga ställ. Nej, det kan jag inte påminna mig att vi hade någonting som var onödigt. Däremot så, när vi var på tillbakavägen då, mm. Så var det nästan så att vi hade, så att maten började tryta. Vi hade saftsoppa sista dagen. Hade vi saftsoppa? Det fick vi äta.
Ja, men det var väl välplanerat då? Mm.
Förlåt?
Det var välplanerat. Ni behövde inte bära mer än... Precis,
ja,
var det.
Precis. Men sista kvällen när vi låg vi och fantiserade om mat.
Drömde men, om mat.
Ja, men det var inga bekymmer, utan nej, det var en upplevelse. Det visste vi ju. Vi tog ju höjd för det, att mygg, det var ju, alltså det var ju mycket som helst.
Ja.
Men det hade vi räknat med, så att vi hade faktiskt mygghattar, som det heter. Det är en hatt med myggnät ner över ansiktet då.
Smart.
Och det var tungt.
Tore, vilket häftigt minne och äventyr, och det hörs ju att ni såg en hel del. Måste ändå avslutningsvis fråga, vad var det första du åt när du kom hem och fick äta mat efter att ha längtat efter det och drömt om det?
När jag kom hem, vi var på uppe, var det Vilhelmina, då gick vi in på, han hette nog Vildmarkborgen, ja, något. Men i alla fall åt vi bruna bönor och fläsk.
Vad är det godaste bruna bönorna du ätit?
Ja, nej, du vet att det blir så alltså, när man är... vi var ju inte uthungrade så. Man, är, okay, man var sugen på mat i alla fall, och det blev bruna bönor och fläsk.
Ja, fint. Mm. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade.
Jajamän.
Ja, och ha en fortsatt fin kväll.
Ja, tack för det. Ja.
Ut på tur, aldrig sur. Eller, ja, det vet jag inte om det stämmer till 100%, men nu ska vi på tur i Västerås. Hej, Esbjörn Larsson.
Ja, hejsan.
Har du varit sur på tur någon gång?
Ja, ibland har det väl regnat på oss, men ska jag vara ärlig så har vi nog oftast haft sol och uppehållsväder.
Åh, då ska man gå på tur med det alltså. Då har man tur med vädret.
Ja, just det. Ja, visst.
Men vad är friluftsliv för dig?
Ja, det är ju så här då att man kan säga att mellan mitten på 80-talet och mitten på 90-talet så ordnade jag en ledare till som heter Bengt Alenfelt, någonting som vi kallade för en långhiker här i vår scoutkår i Hamre. Och att det hette långhike, det berodde inte på att vi gick långt, utan det var att vi var ute mer än 2 dagar, så vi var ute 3 eller 4 dagar. Och i början då åkte vi mycket tåg ut i skogen, för det gick i bra tåglinjer i de här trakterna. Så där. Men sen så fick vi lite bättre ekonomi på 80- och 90-talet. Vi ordnade diskotek i skatlokalen och entréavgifterna där, det blev busshyra och sådana här grejer. Vi hade några killar i kåren som hade busskort till exempel, så då åkte vi lite längre bort på hike då, så där.
Ja, så det var med scouterna ni anordnade de här hajkerna. Hur var upplägget om ni var ute i 3 dagar då? Sov ni i tält eller hur funkade det?
Nej. Vi gick väldigt lätt. Vi hade inga övernattningsgrejer med oss, annat än att var och en hade ett plastskynke eller någonting att lägga över sig om det regnade. Men ska jag vara ärlig så var det väldigt sällan som det var regn. Det var oftast uppehåll.
Ja. Men hur, alltså, sov ni under bar himmel då eller?
Ja, just det.
Hur var det då?
Jo, det var skönt. Det kunde vara lite mygg ibland. Det var det. En gång uppe i Trummersberg så var det ju fruktansvärt med mygg. Då lät det som en utombordare så där, men då fick man krypa ner ordentligt i sovsäcken. Men det var lite väl varmt om man hade en bra sovsäck.
När ni var ute på såna här 3 dagars hajker, märkte ni skillnad jämfört med första och sista dagen eller natten, hur det kändes?
Ja, det var ju lite grann så där. Första natten då var det ju oftast att man inte hade varit ute så länge, och då var det ju mer provisoriskt att vi hittade något ställe. Men sen andra natten då hade vi ju mera tid på oss att leta efter bra ställen, så då hittade vi oftast bättre ställen.
Vad var det bästa med det här?
Ja, det var liksom att vi tog dagen som den kom. Vi hade inga bestämda platser vi skulle till, utan vi gick, och sen när det, nu är det nog dags att slå läger, så då gjorde vi det. Och då hittade vi någon plats liksom i skogen där. Ja. Så att det var mycket frihet.
Ja. Och hur många var ni när ni var?
Ja, när vi började då första åren, då var vi ju 7-8 stycken, men sen kunde vi vara upp till 50 stycken.
Upp till 50 stycken?
Ja, vi hade ju bussar då. En buss tar ju uppåt 50 personer. Och några år när vi hade väldigt gott om pengar, då hyrde vi sådana här små bussar som var 9 personer. Och 5 stycken sådana med 9 varje, det blir ju 45 personer. Så det var det.
Jag tänker att jag skulle bli bra förvånad om jag var ute och gick och råkade möta en grupp på 45 personer som är ute och hajkar.
Ja, men det var inte så mycket folk i skogen. Vi är oftast ensamma. Det var ju inte så vanligt att folk var ute i skogen på det sättet som vi var. Så vi var oftast fick vara ensamma.
Men det här var alltså, var det från 60-talet nu till 2000-talet?
Ja, det kan man säga.
Ja.
Sen, nu har jag med ålderns rätt dragit mig tillbaka, som det heter.
Men vad har det här gett dig, skulle du säga?
Ja, det har ju gett mig en massa upplevelser av väldigt olika saker. Och sen har jag ju haft mina skater att umgås med också och så där, och sett hur de liksom har tagit svårigheter om det varit lite tungt att gå och så där. Så det har varit lite olika upplevelser som jag har fått vara med om.
Jaha, vad menar du med det? Då blir man nyfiken.
Jaha. Just det. Nej, men det är så då att en del då, de vart ju kanske lite trötta och så där och på lite dåligt humör och så, medan andra de levde ju upp och vart väldigt pigga och så där, så det var ju väldigt olika hur man tog det hela. Men eftersom vi sällan gick så långt så var det ju sällan som några vart så där riktigt trötta, utan det gick snabbt över.
Ja, har du något tips där? Hur peppar man upp en kompis som börjar bli trött? Jag har bara hört den här historien om en flickvän som hade en banan med sig och gav den till sin partner och sa att när jag blir matarg, ge mig den här så att jag inte blir på dåligt humör. Men sen när partnern gav bananen så sa flickvännen, va? Verkar jag arg eller?
Ja, nej, men att vi tog det ju när det var så att det märktes att det var flera som började tackla av lite grann. Då tog vi ju lite lugnare och sen gjorde vi paus. Och eftersom vi under de första åren ganska mycket byggde olika flottar och grejer av olika slag, ballongflottar och risflottar och liggunderlagsflottar och liknande, så var det ju ganska långa pauser medan vi höll på med våra överskeppningsövningar och annat. Så det var ju aldrig så där väldigt jobbigt för folk att gå.
Men det är ändå bra tips att man hittar på något annat skoj, ja, mitt i turen.
Ja, vi gjorde ofta lite andra grejer så när vi var ute, och det vanliga då, det var ju liksom att vi byggde olika flottar då, det var ju de första åren. Sen så höll vi ju på då, när vi höll på med bussar och annat, så kunde det också vara att vi paddlade kanot eller gjorde något sånt också mellan varven. Så det var ju inte bara liksom rakt på att gå hela tiden, utan vi hade lite olika grejer för oss.
Ja, det låter som väldigt trevliga turer, och nu vet vi att ska man ut och gå så ska man gå ut med dig. Då har man tur med vädret.
Ja, just det. Det har man nog. Det har du av någon anledning oftast.
Tack för att du var med, Esbjörn.
Ja, tack för att du har själv.
Hej då.
Tack.
Ja, på vårt Instagram har jag ställt en svår, kanske omöjlig fråga apropå friluftsliv och att vara ute och laga mat ute. När smakar korven som bäst, med eller utan bröd? Ja, i mitt barndomens Finland var det alltid grillimakkara, alltså grillkorv utan bröd, som gällde. Men numera är det ju nästan alltid att jag äter korv med bröd. Ja, det är en stor fråga. Dialogredaktör Mika Tahvanainen, vad tycker du? Hur smakar korven som bäst?
Ja, jag funderade på det där och så tänkte jag, alltså min första, så pass försvenskad har jag blivit att min första tanke var ju att om man äter korv ute så ska det ju vara med bröd. Tills mina barndomsminnen kom ikapp mig, och så minns jag den här korven som man mackar, som man har i Finland. Det är inte en sån där liten sån där smal som man, utan det är en riktig korv liksom. Som man delar i mitten, som man trär på en pinne och grillar. Och då insåg jag ju att en sån korv med senap, det är ju kanske det godaste i hela världen. Och där ska man ju inte blanda in något bröd heller. Det hade inte varit bra.
Nej, och den blir bara godare ju längre tid det går från att du har ätit den. Ju mer nostalgiska och äldre vi blir, desto godare blir den där mackaran.
Ja, nej, men jag vill verkligen tipsa er om att ni som gillar, delta i våran diskussion huruvida korven ska ätas med bröd eller utan bröd. Det går också bra att kommentera det i sociala medier. Carina Andersson skriver bara kort och gott så här: husvagn, kör året runt. Det är ett trevligt sätt att njuta av naturen om man både vill vara nära och samtidigt ha lite bekvämligheter.
Ja.
Och Hanna Sjödin hon har faktiskt skickat ett meddelande till oss, så det går ju också. Hon skriver så här: hej, jag är i skogen varje dag på mitt jobb då jag kör timmerbil. Vi kör både i Gävleborg och Västernorrland. Min vovve Rudolf är också med varje dag. Han får springa löst där varje dag när jag har lastat klart.
Ja, det är ju många som skriver om just kanske hundpromenader, ser jag på Facebook.
Ja. Till Lotta Ruteby har också skickat en bild på sina hundar som är kopplade till någon form av sele eller någonting, alltså som ska dra. Jag ser inte vilket åkdon hundarna drar. Men det är barmark, så att det kan inte vara liksom, det är inte vint, jag vet inte. Det återstår att se, vi får se om Lotta skriver vad det är för åkton som dras. Men hon skriver i alla fall så här: det här är mitt friluftsliv, helt magiskt. Barmark. Så att, ja. Har du åkt hundsläde någon gång, Hanna?
Efter cykel har jag faktiskt testat. Alltså, okay. Så att med min egen hund. Och det var väldigt, väldigt, väldigt kul.
Greppade så att, hunden vad hunden skulle... Nu är det en han eller en hund, det vet jag inte.
Det är han. En och det fattade han faktiskt, för vi hade en annan som sprang framför oss. Och då förstod min hund också direkt vad den skulle göra. Så det var nog jag som gjorde det lite mer jobbigt, för jag var lite på bromsen lite onödigt mycket, för det var lite läskigt till att börja med.
Det är lite taskigt att hålla i bromsen när den drar, jag tycker jag.
Jag vet, men hundar är som de är, så de älskar ju en ändå.
Ja, det tror jag också. Jag kan läsa en till som jag skulle vilja ha svar på. Jag försökte skriva till Martin Norman som skrev så här: för mig är det absolut i Arktis eller norr om polcirkeln eller Antarktis. Och jag vet inte exakt vad han menar med det, men jag frågade, har du varit där? Men jag har ännu inte fått något svar. Och det här skulle jag ju jättegärna vilja höra mer om. Alltså, är det någon som brukar åka till Arktis och Antarktis? Det hade varit ett spännande samtal.
Det hade det varit, verkligen. Oj, och tänk om jag tänker lite så här beroende på årstiden. Ja, hur såg det ut? Ja, men det var mörkt. Hur såg det ut? Nej, men det var ljust. Ja. Men väldigt spännande, och det skulle vara jättekul att höra om
Hanna,
ett sånt äventyr.
Vet du varför isbjörnar inte äter pingviner?
Ja, för de har aldrig träffats.
Okej, förlåt, jag kunde inte låta bli. Nej. Fortsätt kommentera på
och ring,
alla sociala
nu har
medier.
Vi med oss Kim Svensson 020 från Frölunda. Hej! 10:30.
Hej!
Hur är läget hos dig?
Jo, det är bara bra.
Åh, vad skönt. Åh, det börjar bli sent, tänkte jag.
Ja,
nu
jag kan säga huvudhomenta, kaunis ilmatinen.
Det var ju lite fel bara att säga god morgon. Och det, god morgon, det är vackert väder så här dags. Ja, men du, vi pratar om det här med att vara ute i naturen och uppleva friluftsliv. Vad tänker du på då?
Jag tänker på, jag var 26 år och mina döttrar var 5 och 6. Jag fick barn ganska tidigt. Så kände jag för att campa på en ö med dem. Men,
var det en alltså en öde ö, så att det inte fanns några hus?
Ja, en öde ö, ja. Som låg ganska nära fastlandet. Men pappa körde ut oss med tält och en stor iglo med massa festis i och massa färskvatten och så. Så vi hade för 4 dagar, 3 nätter.
Ja. Oh.
Och
och vart i Sverige var det här nu?
Västkusten.
Västkusten,
Utanför Göteborg.
Ja, jag ville inte ta det för givet, bara apropå din dialekt, men ja. Även om jag hade mina aningar.
Ja. Men, nej, den kan jag inte göra mig av, men det har jag försökt, men det går inte.
Nej, det är ju jättefint. Men hur blev dagarna där? Alltså, din pappa körde ut dig och barnen och...
Ja, det var så underbart, förstår du, för att vi såg ju från den här lilla ön hur dåligt väder det var i inlandet. Men vi hade strålande sol, så det kom inga andra barbåtar ut på hela tiden. Så vi var helt ensamma hela tiden. Så vi gick nakna hela tiden och vi hade saltvattenstvål med oss. Och vi tvättade oss i saltvattnet och borstade tänderna vid vattenbrynet. Och det var fullständigt underbart. De bästa dagarna i hela mitt liv, tror jag.
Oj, till och med så.
Ja, så mycket som jag skrattade de dagarna tillsammans. Vi hade en sån härlig gemenskap. Så mycket som jag skrattade de dagarna har jag inte skrattat vare sig före eller efter, tror jag.
Vad tror du att det gjorde att det blev så himla lyckat? För jag kan tänka mig att du hade ganska hektisk vardag med en 5-åring och en 6-åring hemma.
Ja, så var jag ensam och jobbade heltid, så det hade jag ju. Men nej, alltså dels var det nog det här att vi gick nakna, för det gjorde vi ju inte hemma och så, för jag är ju inte nudist eller så liksom, utan men vi bara tyckte det var onödigt med kläder när vi ändå var ensamma.
Jaha.
Vi grillade korv över öppen eld och sådär liksom.
Oh.
Och till saken hör att min mamma och pappa hade stor båt vid den tiden som de gick och sova i.
Mm.
Och när jag jobbade helger så hade mina föräldrar hand om töserna.
Oh.
Då var de ju ofta ute med båten, så de hade ju sjövett.
Ja. Oh.
Jag behövde aldrig vara orolig att de skulle göra något dumt med vattnet eller så, för de hade ju respekt för vatten.
Vad skönt. Vad pratar dina barn om de här dagarna nu, ja, idag?
Ja.
Minns de dem med lika mycket skratt som du?
Ja, de minns mest när vi låg på kvällen och skulle sova och hade en sån här batteridriven ganska stor lampa som hängde i taket på tältet.
Ja.
Att jag läste sagor och de kommer ihåg vilka böcker vi hade med oss och allting.
Åh, men tänk vad mysigt.
Ja.
Vad var det för sagor ni läste?
Det var Linnea i Målarens trädgård bland annat, och så Nils Holgersson.
Ja. Men vilka minnen. Hur kom det sig att ni inte gjorde om det här? För du säger att det här är kanske de bästa dagarna ni haft.
Ja, jag tror nog, alltså jag var ganska tuff på den tiden. Jag skulle ju aldrig göra det idag.
Ja.
Jag hade aldrig vågat göra det nu, åka iväg med mina barnbarn ut på en öde.
Ja. Då var du ung och orädd.
Ja, jag tyckte bara allting var roligt liksom.
Mm.
Och det har de alltid tyckt också. Så var jag en och frågade, ska vi baka? Ja. Ska vi gå ut i skogen? Ja. Ska vi åka till havet? Ja.
Oh.
De har alltid varit så positiva.
Ja, det är väl underbart om man kan fånga det där nyfikenheten. Det där att barnen säger ja.
Ja.
Mm.
Nej, alltså det var när mörkret låg sig fram på... Ja, det var ju sent då, för det var ju mitt i högsommar vi åkte. Men krypa ner i sovsäcken där och liksom ligga med dem, det var ju hur mysigt som helst.
Mm. Och det förstår jag. Och sov ni länge på morgnarna eller vaknade ni av morgonljuset då?
Nej, vi vaknade morgonljuset.
Hur var det då? Vakna där ute med barnen i alldeles stillhet.
Det var jättehärligt. Jag hade ett litet gasolkök med mig, så jag värmde mjölk och de fick O'boy i och sådär liksom.
Nej, men oj vad lyxigt.
Ja, och jag bryggde kaffe och sådär. Det var helt underbart.
Mm. Oh, jag börjar längta till sommaren. Det är lite fel, ja, att prata om sådana här minnen i mitten av november.
Ja.
Ja. Men också himla härligt att ni fick de där dagarna och kan minnas tillbaka till dem.
Ja, vi har haft jättemysigt efter och innan också. Men just de dagarna, det glömmer jag aldrig.
Mm. Ja, det förstår jag. Tack Kim för att du var med.
Ja, tack själv.
Och vad kul. Vilken tur att dina barn hade en orädd mamma som sa ja till äventyr. Och ni gjorde det här.
Ja.
Ha en fin kväll.
Tack detsamma. Hej.
Hejdå. Och vi ska till Haparanda. Hej Eero Elomaa.
Ja, hej, hej.
Hej, vi pratar om friluftsliv och vara ute i naturen. Är det skogen, okay, Metsa du tänker på då, eller?
Ja, alltså, jag kan säga att kanske idag, jag är 76 år, jag är inte så väldigt mycket, men det händer väl att man far ut och grilla och ut i, alltså här utanför, strax utanför Haparanda här. Det finns fina friluftsområde som jag brukar vara. Men det var inte det jag tänkte, utan det hände det här någon gång 1954 eller 1955. Jag gick började skolan 1956 i Torneå, eller i Pirki, det är utanför Torneå. Men i varje fall, min mamma sa att vi ska åka till Inarinjärvi. Mm. Alltså det finns ju en sjö som heter Inarinjärvi där i norra Finland. Och till min pappas syster bodde där och hennes man i en stuga vid Inarinjärvi. Mm. Och vi åkte bussen liksom och det blev ju kväll och mörkt. Och när vi hoppade utav bussen så skulle vi vandra genom skogen. Det var ju utmärkt, jag tror att det var på något sätt märkt alltså i träna. Men då var det så att mamma hade ficklampa, men då tog batterierna slut så vi hade bara månsken att gå efter.
Nej.
Och vi gick omkring i skogen där. Och det kan ha varit någon gång oktober, november. För att det var snö.
Nej.
Lite snö liksom på marken. Och jag minns mamma hade karameller såna här. Och vi åt och vi var på gott humör ändå. Vi gick omkring och så. Till sist så kom vi ändå till stranden av Inarinjärvi.
Ja.
Och när vi gick efter stranden så såg vi ett hus och det var bebodd det huset. Och vi knackade på där och det var två män som bodde i det huset. Och vi frågade, får vi övernatta där? För det var ju mörkt och vi såg ju som ingenting nästan så. Ja, vi fick komma in och så fick vi lägga oss ner och sova. Så sov vi den natten och så på morgonen så gick vi sen fortsatt efter den här stranden. Och så kom vi till min pappas syster och hennes man, Så det var det som...
det var ju en spännande äventyr. Eller var du inte rädd när du gick där i skogen?
Nej,
med din mamma?
Jag var inte det, för jag hade mamma, vet du. Och så var det var ju så frisamt i skogen liksom. Att...
Men var du van att vara i skogen?
Alltså jag... Som barn man var ju mycket, mycket i naturen, för att jag är född i Torneå och vi bodde på en liten ö där utanför Torneå och vi hade jordbruk och det fanns skog där och som barn vet du, man var ju alltid ute för att man hade ju bara, det fanns ju inga television eller vi hade en radio, vi hade ström i huset. Men utedass och utebrunn. Och så hade vi, pappa och mamma hade kossor. Ja. Så här, så att jag kommer ju som från landsbygd, alltså min barndom. Jag brukar kalla att den heter Oxö. Alltså det är svenskt namn fast det är i Finland där. Ja. Alltså utanför Torneå. Så det är min barndomsö där.
Men vad häftigt ändå, och det gav ju dig också ändå så här kärleken till naturen, låter det som, och tryggheten i naturen.
Alltså jag har ju varit i tonåren, min pappa och mamma var ju skogsarbetare, så när vi flyttade 1958 till Sverige så flyttade vi till Piteälven mellan Moskosel och Arjeplog. Och det är ju fjällområde, så jag har ju varit mycket i skogen då när jag var tonåring, men sen slutade min pappa med skogsarbete och vi flyttade till Örnsköldsvik och jag gick då yrkesskolan i Arvidsjaur. Jag var 2 år i svetsarutbildning och så där. Så att det blev ju som slut med det här med att man var mycket i naturen så.
Ja.
Utan det blev ju mera kanske stadsliv och liksom, ja, ibland har man ju varit i skogen. Men som jag sa att idag så... Om jag känner mig lite om man säger stressad eller så, då tar jag min ryggsäck och jag har mina pinaler, grejer, kniv och allt. Då tar jag kanske laxbit och lite korv och senap på en 2,8 öl. Och så går jag och grillar Oh my god. Och så har jag är ju själv lärt dragspelare, så ibland har jag dragspelet med mig och så spelar jag i skogen.
Men det låter ju ljuvligt.
Ja, så är jag.
Och jag har en kompis som har sagt att ja, men den som är arg när den går till skogen kommer därifrån mindre arg. Och jag tror faktiskt att det stämmer.
Det är sant. Ja, jo. Ja. Men alltså, vet du att det är så här att jag har ju varit med om att jag har varit och fiskat alltså ganska många år sedan här i Kamlunge, alltså i Kamlungeforsen. Och en gång var vi där och vi skulle fiska och jag fick ju ingen fisk. Men jag blev så trött så jag la vad jag nu la under nå, vad heter det, om det var regnrock eller vad det var, jag la under huvudet och så la jag mig bara, och det var så ljuvligt lyssna på forsen liksom, det här alltså, det är så skönt att vara i natur, alltså ja, det är där vi ska vara, vi är ju skapta till naturen.
Vad fint att få prata med dig, Eero. Jag måste bara ändå fråga nu, även om vi ska ju avrunda här nu. Men ja. Vad sa din faster? Alltså när vi tänker tillbaka till det där 55-56. Att ja. när ni inte hade kommit hem utan kom sen plötsligt dagen efter bara.
Ja, alltså. Jag kommer inte ihåg vad Lentis sa. Jag vill ha hette Lentis man. De hette Lettakangas. Ja. Vad hette det? Men de var ju glada säkert att det gick bra ändå, men mamma hade ändå sinnesnärvaro, att hon mamma var ju som född i Rovaniemi Maalaiskunta, alltså mellan det, bakom skogar och sjöar, så att hon var ju också van med naturen som så det gick jätte, men det är sånt där minne som jag kommer alltid ihåg. Alltså den där taken som... Mm. Och du vet, den tidens bussar, vet du hur de såg ut? Det var lång nos. Motorn satt, du vet, som... Om du tänker som en personbil, fast det var ju mindre bussar. Men det var dieselbussar. Så. Ja, så att... det kom jag ihåg.
Det var också annorlunda. Kul att få prata med dig, Eero, och ha en fortsatt fin kväll eller natt, vad man nu ska säga när klockan närmar sig 12.
Det är snart mellan 12 klockan. Så. Jag brukar lyssna på Karl. Jag har varit ganska många gånger på Karlavagnen. Ibland har jag fått komma fram och ibland har jag inte fått. Så.
Det är ju så det är. Det är kul. Ja. Tack för att du var med. Hej då.
Ja, tack så mycket. Ni ska ha så gott. Ja.
Hej då. För vi ska till Värmland, Torsby. Hej Isak Skogsman.
Hallå, hallå.
Ja, en fågel har viskat i mitt öra att du har en korvåsikt.
Ja, men precis. Den ska ju alltså då avnjutas utan bröd.
Det är utan ju då bröd.
Det är ju hackkurven.
Hackkurven? Vad är det för korv?
Ja, det är en värmländsk korv som är gjord på lunga och hjärta. Och allt sånt där som egentligen inte brukar vara i en korv. Och den ska ju helst då ätas grillad eller stekt över öppen eld.
Och alltså ingen bröd? Nej, inget sånt.
Utan bröd. Potatis som den steks.
Åh, det låter ju nästan gott. Eller vad vet jag, vad är det som är så gott med det?
Ja, men jag är ju mycket ute både i arbete och på fritiden. Och på jobbet så brukar jag alltid ha med hackkurv om jag har skogsägaren med mig ut på jobb och bjuder på det. Det brukar alltid uppskattas. Och det äts utav de flesta i alla fall.
Ja. Man har, sa du senap hade du till?
Man kan ha senap. Jag kör bara hackkurv, potatis och rödbetor om det steks. Eller bara grillar den rätt över öppen eld.
Vad häftigt. Men det här, alltså, nu, jag är dåligt påläst på det här. Men som jag förstått så är det alltså en värmländsk traditionell maträtt.
Ja, men precis. Och det är väl även lite spannmålsblandning i den och lite sådär, och ganska saltkorv, så lite salt och lite kryddor och sådär. Men det är väl lever och hjärta och sånt där som är huvudingredienser då.
Ja, det låter minst sagt en speciell upplevelse. Minns du din första hackkorv, eller har du ätit det så, från så unga dagar att du inte minns det längre?
Oj, ja, nej du, det vet jag inte. Det har nog varit med sedan länge. Men man kommer ihåg de bästa. Det passar alltid bäst annars under jakt på en kall vinterdag. Då brukar det sitta fint och värme på.
Oh. Ja, du är mycket alltså i skogen, både på jobbet och på fritiden, och du sa att du jagar. Vi har inte jättemycket tid kvar, men kan inte du beskriva en magisk skogsstund för dig?
Ja, men det är väl att ha släppt en stövare och vänta på upptag, och sen när upptaget får igång det tjuter i skogen, så sätter jag igång en brasa, och ja, det är nog en 5-10 minusgrader och få på lite hackkorv på en pinne och sitta och grilla medan stövaren driver.
Ja, spelar det någon roll hur slutresultatet på själva jakten blir?
Nej, det är helt oviktigt.
Ja, det sa alltid min pappa också, eller det säger alltid min pappa också som jagar, att det spelar ingen roll hur det blir. Då sitter jag där och pratar med fåglarna om det är så, och ja, har det trevligt.
Ja. Ja, absolut. Jag kan stirra in i brasan en hel dag och vara nöjd när jag kommer in.
Mm. Ja, fint Isak att du var med här, och då fick jag lära mig något nytt om korv. Eller kurv, ja, som du sa.
Du får testa.
Ja, får jag göra. Tack för att du var med, och lycka till nu med skogen, eller skogsstunderna i den här vintern.
Det här är Karlavagnen i P4.
Karlavagnen@sverigesradio.se. Och glöm inte att lyssna på oss live. Du hör oss vardagar och söndagar i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio.